Hej på er! Den senaste tiden har jag sett begreppet entartete konst användas i den svenska politiska debatten. Och då stannar jag upp och funderar, är det här ett begrepp som alla bara nickar med och känner, just ja, nazisternas konstpolitik, den känner man ju till! Gör man verkligen det? Är det verkligen så det är? Vad ligger i det här begreppet? Vad tänkte nazisterna kring estetik, arkitektur, kring konst? Se där, några utmärkt rykande inaktuella frågor, perfekt lämpade för ett avsnitt av Historiepodden att tackla. Jag som pratar heter Robin Olofsson, med mig har jag Daniel Hermansson. Vi har en jingle som inte stoppar förrän den har fått nog och den går så här.
Jajamensan, välkomna till Historiepodden.
Yeah!
Snyggt jubel. Vad har du stött på en tajtete kunst de senaste veckorna?
I Dagens Nyheter, Kristina Lundqvist nämnde det i en ledare och dessutom såg jag flera plocka upp det på Twitter.
Mm-hmm.
Vi kanske kan komma till det lite grann, men det är alltså ett begrepp som man tycker man kan använda lite sådär. Nu är det utspårad konst här. Ni lyssnar på Historiepodden. Sa du att de lyssnar på Historiepodden?
Ja, det var... Nu, vi kan vi göra i samarbete
med. Vi gör Historiepodden tillsammans med... Det kan ni nu. Radio Play.
Radio Play.
Våra vänner på Radio Play. Vi finns i deras app. Vi finns även i en mängd andra appar. Till exempel på iTunes där man jättegärna får prenumerera på oss. Har du sett att jag blir utskälld ibland på Twitter när jag skriver prenumerera på iTunes?
Nej.
Nej, det är några som...
Jag följer inte din Twitter helt slaviskt.
Nej, det borde du göra. Där händer det grejer.
Robin Olofsson.
Robin Olofsson, ett ord. Danne Hermansson, ett ord.
Däremot, ja, förlåt, vad händer där?
Nej, det är vissa... Och jag det kan förstå att de tycker att man ska... Eftersom iTunes bara är tillgängligt för Apple-användare. Att man ska inte gå ut med kanaler som är exkluderande.
Nej, men då kan man ju ladda ner Radio Play-appen.
Där, ja.
Så var det löst.
Snyggt.
Apropå Twitter kan man ju skriva på hashtag histpod och inte följa kontot som heter histpod där man då ser en hel del olika grejer som läggs upp och det kan vara intressant visserligen.
Men nej, det är alltså, nej, det är skit.
Det är i alla fall inte vi som kontrollerar det här kontot.
Nej, det är bara våra egna personliga konton på Twitter som gäller. Vi har en e-postadress också. Vad länge som vi puffade för den?
historiepodden@outlook.com.
Skicka in brev.
Och om ni nu sitter och väntar på att vi ska kommentera amerikanska valet så kommer vi inte göra det eftersom vi inte har information om hur det har gått. Utan det kommer väl kanske någon liten dänga om nästa vecka då.
Ja.
Just det. Däremot ska jag konstatera att det kanske finns en liten beef mellan olika universitet.
Ja, just det.
Eftersom ett gäng glada gamänger på Uppsala universitet har hört av sig och tycker att vi puffar väldigt mycket för Göteborgs nation på Lunds universitet. Då vill de bara tala om att de också minsann sjunger och grejer runt Gustav Adolfsdagen. Så det gör de. Och det är något sällskap där som är uppkallat efter kungens bror Carl Philip. Och de som är väldigt engagerade med så får vi se vem som sjunger mest och högst och hittar ut dimman enklast.
Just det. Det
kan de tävla om.
Det var ju otippat att vi skulle hamna i någon sorts studentikos
drabbning
där, ja.
Ja, men de har i alla fall gemensamma intressen uppenbarligen.
Ja, tydligen. Ja, vi ska prata lite grann om nazismen och, ja, som jag sa inledningen, konst och arkitektur och liknande. Nazismens estetik på ett sätt kanske skulle vara något bra paraplybegrepp. Det har blivit vår vana att när vi behandlar Hitler och nazismen så gör vi det ur helt otippade angreppspunkter.
Ja, men det här förklarar ganska mycket ändå, lär man säga. Och vi börjar väl med Hitler då?
Ja, det är ju bra att göra det.
lite kort här. Som 16-åring så dömde han om att bli konstnär.
Ja.
Han ville helst bli målare. Och i annat fall kunde han tänka sig att bli arkitekt. Redan i den där åldern, i tonåren där, så var han ju en evig motståndare mot Habsburgska monarkin. Men ännu mer hatade han icke-germanerna. De icke-germanska folken som fanns i Österrike-Ungern. Han växte upp i Österrike.
Mm. Linz hette hans barndomsstad. Mm. Där han gick omkring på gatan och drömde.
Och i skolan hade det gått åt pipan med mesta. Intresse för historia hade ändå tänts.
Mm-hmm.
Från 16 års ålder framåt så slukar han ju böcker som handlar om tysk historia och mytologi och sådana saker.
Just det.
Och det här kommer ju bli relevant framöver, det här med mytologin och synen på allt det där. Från 17 år, 1906, så flyttar han ju till Wien, den här fantastiska barockstaden som vi har besökt för några år sedan med vårt förra jobb.
Den är storslagen.
Ja, den är ju lite... Så här efterhand eller nu känns det som att den är förvuxen på något sätt.
Ja, för den är ju till för ett mycket större land än vad Österrike är. Den är ju till för ett habsburgskt rike.
Ja, halva Europa nästan.
Ja, och ja, den är ju... Hela Wiens innerstad är ju byggd helt och hållet i marmor på UNESCOs världsarvslista.
Det här blev ju unge Adolf eld och låge över förstås, och han blev helt hänförd. Och det är kanske inte så konstigt när man har växt upp i en liten småstad någonstans och sen kommer in till Wien och ser det här.
Nej.
Han var nästan i extas av alla byggnader och operna och sådär.
Precis. Adolf Hitler är i Wien för att söka in på Wiens konstakademi.
Mm.
Det är ju hans stora förhoppning. Och han är ju inte en helt oäven konstnär. Alltså han målar detaljrika bilder, ofta byggnader eller landskap, och han gör det ofta efter förlaga också.
Mm.
Så med liksom en lite sån erfarenhet i ryggsäcken ska han ta sig in på Wiens konstakademi.
Provteckning otillfredsställande.
Ajajajajaj.
Blev omdömet. Det här var ju en totalt bedövande chock för honom.
Mm.
Hade han aldrig tänkt sig att det kunde gå på det viset. Han var ju bombsäker på att det här skulle... gå vägen.
Ja.
Men rektorn talar om för honom att du ska nog satsa på att bli arkitekt istället.
Mm.
Det gick ju inte heller då, eftersom man inte hade någon slutexamen från skolan. Och det var man tvungen att ha för att söka in på arkitektskolan.
Det är rimligt ändå. Jag tycker att det är rimliga krav.
Men det fanns ju, ja, fast man kan ju ha såna här inträdesprov. Det var ju det som fanns här till Konstakademin.
Mm.
Och det fanns det egentligen för arkitekturskolan med, om man hade speciell fallenhet som det hette.
Mm.
Men han...
Hade han inte.
Han kom sig inte för att söka till arkitektskolan. Så det fick man aldrig veta i det fallet.
Mm.
Men sen bosätter han sig i Wien en period också. Och från 1908 och framåt. Då är han ju ganska fattig och eländig. Och försörjer sig på bland annat. Han skottar ju snö och sånt där med och grejer. Men han målar av då och tecknar kända byggnader i små tavlor i Wien. Och sen säljs det till butiksägare som sätter upp det på väggarna. Och även sådana här annonsaffischer för olika saker. Bland annat så ritar han av en tomte som säljer färgglada ljus och sånt där. Och det här hankar han sig fram på.
Just det, så han, med en modern term, så tillhör Hitler prekariatet här. Han lever från lönecheck till lönecheck, försöker leva på...
Ja, den största skräcken av allt var att hamna i ett fast jobb. För det skulle ju innebära att han var någon form av proletär.
Ja.
Och det vill vi inte befatta oss med, tänkte han.
Nej.
Det är hans bakgrund. Sen är ju han också som, när han kommer in i nazistpartiet, utformar hakorsflaggan med färgerna, vingen och sådär.
Ja, ganska tidigt börjar med de skisserna. Jag tänker att ett tidigt kulturellt uppvaknande i Adolf Hitlers liv är i Wien när han sitter på operan.
Mm.
Och det är såklart Hitlers favorit, det är Wagner som ska spelas.
Mm.
Och det är en opera som vi har diskuterat i ett tidigare avsnitt.
Ja.
Nämligen avsnittet om Rienzo, den här medeltida romaren som försöker återskapa det vackra svunna riket.
Och det är ju, han har ju sagt efteråt att det var under den timmen, under en speciell timme under den där operan, som allting började.
Precis, det var i denna stund som allting började. Och Wagner är ju verkligen en hörnsten för Hitlers kulturella uppfattning. han dras till operans sceniska möjligheter. De här mäktiga bakgrunderna och det här mytologin som du nämnde i förbifarten i början kan man visa upp där. Dessutom så har ju då Wagner den här antisemitiska mysticismen. Han romantiserar den här, de nordiska valkyrierna och allt det här. Det finns så mycket som lockar Hitler här. Och i Wagner så ser Hitler å ena sidan konstnären och andra sidan politikern som en enda person, som en enda aktör. Tänker att sådär, så skulle man kunna göra. Men skillnaden då är att Wagner, han är ju en konstnär, även om man kan säga att han ger uttryck för politiska idéer. Hitler är ju politiker och när han börjar rita, det är ju propaganda som han skapar.
Men själv hävdade han ju att han var artist eller konstnär i första hand. Och det var det han borde ha blivit, sitter han och beklagar sig över när han, inte statsman, men nu blev det så.
Det här är bara temporärt, egentligen är jag konstnär.
Ja, då går vi in på vart, även nu, 1933 dyker jag in på, ja, då lite innan utställningarna.
Mm.
Eller en del har jag här.
Ja, okej, okay, du gör väl så här, jag tänkte pegga upp och så, vi provar så här. Nu behöver jag själv medveten om att någon annan ska sitta och lyssna på det också.
Mm.
I sin essä Det stora huset i världens mitt, i Peter Englunds brev från nollpunkten. Vi har läst mycket Peter Englund på senare tid.
Mm.
Så refererar då Peter. Nu blev jag first name basis helt plötsligt. Det är Peter som sitter och refererar här.
Petta.
Petta. Peter. Till den ryska konsthistorikern Igor Golomstoks. Den här ryska konsthistorikern, han har tittat på två totalitära stater, Nazityskland och Sovjetunionen, och identifierat 5 punkter för hur politiken tar ett fritt kulturliv och gör det till ett totalitärt, oerhört tyglat kulturliv. Punkt 1. Staten förklarar att konsten är ett viktigt vapen i kampen om makten. Punkt 2. Staten skaffar sig monopol över konstmarknaden. Punkt 3. En apparat för att kontrollera konsten byggs upp.
Mm.
Punkt 4. Ur den mångfald av kulturella rörelser som finns så väljer staten ut en som den officiella. Det här är vår konströrelse, den här gillar vi.
Mm.
Och det är nästan alltid den mest konservativa av konströrelserna. Punkt 5. De andra konstinriktningarna utses till fienden mot den totalitära statens berättelse. I fallet Nazityskland, liksom, mot det tyska folket helt enkelt. Och deras sundhet.
Mm.
Och det är ju det här som kommer hända i Nazityskland. Och vart ska vi sätta ner nålen på plattan då?
En bra början är väl den 10 maj 1933.
Mm-hmm.
4 månader drygt efter nazisternas maktövertagande.
Ja, just det.
Det är midnatt.
Oj.
Det är någonting som hörs där borta i doft. Nu låter det som att vi hamnar i Lützen igen här. Men det är tusentals studenter som går ett fackeltåg med riktning mot Berlins universitet.
Mm.
Och de tände eld på en enorm hög med böcker som man då har placerat på en öppen plats där. Och det här bålet matas under tiden då med fler och fler böcker tills man till slut har slängt in 20 000 böcker.
Det sprakar på bra i den där brasan.
Det finns mycket som inte folk borde läsa, ja.
Mm.
Bland annat Erich Maria Remarque, På västfronten inte ett nytt.
Just det.
Ja, sen har vi Einstein, Jack London, Freud, Zola, H.G. Wells.
H.G. Mm. Wells.
Jag hörde själv att det skulle bli fel när jag sa H.
Ja. Bra grejer mycket som bränns.
De här författarna har ju förmedlat någonting som har något budskap som man inte tycker om.
Mm.
Det kan vara pacifism och sådana där saker.
Mm.
Eller också för att de är judar helt enkelt. Självklart så hade ju stiftats en massa lagar också som förbjöd bibliotek att låna ut vissa böcker. Och bokhandlare hade ju fått svarta listor, det här som ni inte sälja och sådär.
Mm.
Josef Goebbels är ju en figur som kommer att figurera en del här. Mm. Han är chef för Rikskulturkammaren som snabbt grundas efter maktövertagandet. Han är ju förstås propagandaminister.
Propagandaminister,
också.
Ja.
Också. Och i den här lagen som har då skapat det här Rikskulturkammaren så står det: För att genomföra tysk kulturpolitik är det nödvändigt att samla de skapande konstnärerna på alla områden till en enhetlig organisation under statlig ledning. Staten måste inte bara avgöra vägarna för själsligt och andligt framåtskridande utan också leda och organisera yrkesgrupperna.
Mm.
Så står det i den lag som berättigar den här kulturkammaren. Och det finns också 7 underavdelningar som har syftet att kontrollera allt inom kulturlivet. Det finns rikskammare för konst, musik, teater, litteratur, press, radio och film.
Mm.
Och gränsen för att passera det här nazistiska propagandadepartementets nålsöga är ganska, den är ganska begränsad då. Så att det gjorde att väldigt få levande tyska författare överhuvudtaget gav sig ut ju.
Ja.
Och de kommer inte heller att stanna kvar i landet efter maktövertagandet. I ganska stor utsträckning så försvinner de iväg. Bland annat Nobelpristagaren från 1929, Thomas Mann, som hade fått sina böcker brända på bål. Han tog i täten, och, eller han var väl utomlands när det hände, och sen kom han inte tillbaka.
Nej, och det är egentligen så konstigt att de här tyska författarna, att de inte kunde passera den nazistiska censuren, det här nålsögat som du beskriver. Därför att, och det här kommer vi göra tydligt, att nazisternas syn på kulturen och konsten var ju att den var som en spegel eller en bild av det samhället man levde i. Och man hade identifierat det samhället som funnits tidigare som ett sjukt samhälle. Och därför den litteraturen som hade producerats för nazisternas maktövertagande, det var ju sjuk litteratur på det sättet.
Men jag tänkte nämna att musiken som konstarten klaras ju bäst av de olika konstarterna egentligen. Dels för att den är ju minst politisk egentligen, vad då?
Just det.
Och dessutom så lever man ganska bra på gamla meriter här. Vi har ju Bach, vi har ju Beethoven.
Det är bra grejer.
Vi har Mozart.
Såklart bra grejer.
Så där stannar de flesta kompositörerna i landet, och ganska många fortsatte ju att jobba också.
Mm.
Goebbels gick i början ganska hårt på med sina idéer, men var ju tvungen att balansera de här nazistiska idealen till slut mot propagandavärld som fanns i att visa upp stora kulturpersonligheter.
Ja.
Richard Strauss är ju en av de här viktiga höjdarna, och han blev kvar och använde man också som affischnamn.
Mm.
En pianist som hette Walter Gieseking gjorde turnéer utomlands som propagandadepartementet organiserade och sådär.
Mm.
Goebbels försökte ju få den här Mann till exempel, Thomas Mann, att komma tillbaka efter ett tag. Men han sa att det var deprimerad i Schweiz över att allt hade blivit som det hade blivit.
Mm.
Och vägrade helt enkelt. Och då beslagtog man hans egendomar.
Ja.
Så det fanns ju liksom, man kunde inte bara skjutsa iväg alla, för då framstod man ju som fullständigt, det såg inte bra ut i omvärldens ögon. Så man ville ju gärna ha några att visa upp. Och då blev ju musikkonsten ett sätt att göra det. Berlins filharmoniska orkester till exempel.
Mm-hmm.
De tuffar ju på där med sina stråkar och grejer. Och Berlins stadsopera håller ju ganska hög klass med. Teatern också. Även om Goebbels och den här Horst som han hette, som var någon form av chef för Riksteaterkammaren, de bestämde ju exakt vad man skulle sätta upp, vem som skulle vara med och spela i pjäsen och sådär. Men om man sätter upp Shakespeare eller Goethe eller Schiller som man gör, så kunde inte ens det liksom påverka att det blev bra. Utan det blev bra ändå. Jost förresten, det var han som sa att varje gång han hörde någon nämna ordet kultur så osäkrade han sin pistol. Fick han reflex att göra. Det är ganska speciellt uttalande.
Ja, man blir om inte annat så kan jag bli imponerad över den detaljstyrning som Goebbels klarade av. Alltså, han hade många timmar på sitt dygn och hinna med allting.
Ja, det där är helt ofattbart ibland, alltså, hur han fick ihop allting.
Ja, jag menar 1933, som du sa, alla de här departementen och underavdelningarna. Och det låter ju som flera år av byråkrati man bygger upp.
Och ändå hade han tid att leende sola sig i rampljuset av de här framträdande dirigenterna och pjäsförfattarna. Gick armkrok efter föreställningen med dem och skrattade så han kiknade inför fotograferna.
Ja.
Så att han hade med allt möjligt. Han var ju tvungen att retivera en smula när det gällde det här med underhållningsmusik. sånt som man inte hörde på operorna.
Nej.
För vanligt folk vill vara ute, vanligt folk vill vara ute på restauranger med och uteställen, och då passar sig kanske inte Wagner alltid.
Det blir ju väldigt ska man sitta och peta i sig en potatis där och helt plötsligt känns det som allt står på spel.
Dum, eller Beethoven. Dum. Vänta här nu, ska jag
sätt inte i halsen nu. Oj.
Utan jazz var ju väldigt populärt, men det gick ju inte att ha.
Nej.
Tänkte man säga.
Det är svart musik.
Exakt. Men folk behöver ju hållas på gott humör.
Ja.
Och då var man till slut tvungen liksom att tillåta någon form av lite glättigare tjumbarsamba sådär.
Slager?
Slager kanske inte var, men swingmusik. Man gjorde skillnad på swing och svart musik. Och så gjorde man en kompromiss och sa okej, kör lite swing då. Värre var det ju med konstverk som målningar och sånt.
Ja.
Nazisterna föraktade allt som kunde tolkas som modernism. Den experimentella konsten, det visar ju någonting på att det är, ja, det är sjuka människor som har skapat det här.
Det, precis, det är ju degeneration det handlar om. Alltså redan 1933 så kom det ju ett dokument med krav från tyska konstnärer som var knutna till de här nazistiska departementen. Där man skrev, det här förväntar vi oss av den nazistiska regeringen. Vi förväntar oss att man använder konsten på bla 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 sätt. Alltså manifest var ju inne under den här tiden. Vi tänker tillbaka på de italienska futuristerna och alla manifesten som de skrev. Kärnpunkten är att man ska bekämpa den bolsjevikiska okonsten, om vi ska använda en nazistisk glosa. Och i den här kampen ska de här nazistiska konstnärerna vara som soldater egentligen. För som du sa, man hade identifierat den modernistiska avantgardistiska konsten som förfallskonst, entartete konst, urspårad konst. Och Hitler själv använde ju sådana här i ett tal från 37, använder han uttryckligen det begreppet.
Ja, de här konstnärerna, de modernistiska, de hade ju en defekt i hjärnan, förklarade nazistiska psykologer.
Mm.
Mycket pedagogiskt. Eftersom de hade ingen förmåga att avbilda verkligheten. De är väldigt förvrängda och konstiga,
ja.
De här målningarna. De ser inte ut som 1800-talsmålningarna direkt.
Nej, verkligen inte. Det är ju skeva perspektiv och som du säger, det är ett förvrängt perspektiv. Och ofta, de var ju ett uppbrott mot klassiska skönhetsideal på många sätt. Och som du säger, att man menar att det krävdes en sjuk hjärna för att tycka att det här är vackert. Så att uppskatta den här konsten, det var ett tecken på att man själv var degenererad. Redan 1928 så hade det bildats den första nazistiska kulturorganisationen, där bland annat Heinrich Himmler hade ingått, Kampförbundet för tysk kultur. Och det fanns en tysk arkitekt och konstkritiker, Paul Schulte Naumburg, en rätt begåvad arkitekt och målare. Han hade varit en hyfsat viktig del i den här tyska jugendrörelsen, som det som kallas Art Nouveau på franska, som hade varit innan modernismen, även om han var konservativ även i de kretsarna. Till exempel så hade han ritat Cecilienhof i Potsdam, som kommer bli känt i slutet av kriget, eftersom det är ju där som Churchill, Truman och Stalin träffas sommaren 1945 för att diskutera vad fan man ska göra med just det här Tyskland. En typ av ironi. Men i alla fall, när Schulze Naumburg då, han kom att bli den ledande kritiken mot den här urspårade konsten. Och han såg konsten som en kamp på liv och död. Och omsatte det här i sin föreläsningsturné Kampen om konsten.
Det här låter ju som något som Hitler skulle gilla.
Ja, absolut. Alltså, Kampen om konsten, jag tror för de som var tittade på den här föreläsningsturnén så var det väldigt effektivt. För det han gjorde var att han hade bilder på den här expressionistiska, avantgardistiska konsten. Och så ställde han den bredvid bilder på missbildade människor. Idioter, som han kallar dem. Människor som hade olika kroppsliga defekter.
Mm.
Och han menade att den här konsten hyllar de här människorna. Och implicit att det är ett hot mot den rena, fina, vackra tyska människan. Det här var, han hade gjort det här också med stöd från nazistiska läkare. Han hade ju fått allt fotomaterial som krävdes. Psykologer och folk som jobbade på sådana här hem där de här människorna bodde. Absolut, ta de här bilderna, vi ska hjälpa till. Och ett citat då, bara för om man ska ringa in vad Schultze Naumburg menade. En själsligt ren människa behöver väl inte övertygas om att här röjer sig ett synsätt som för alltid måste fördrivas ut ur det nya Tyskland. Så det kokar ner i tanken på att konsten och kulturen är en indikator för hur ett samhälle mår. Om vi mår bra kommer det här synas i konsten. Antiken, renässansen, vad bra folk mådde. Och det syns i konsten. Mm. Det är supervacker.
Just det.
Otroligt vacker. Titta på vår konst. Titta på de här förvrängda människorna. Så här mår Tyskland. Det krävs en nazistisk rörelse som ska städa upp det här.
6500 målningar lyfts ju bort från tyska museer.
Ja.
Och det är ju Van Gogh, Matisse, Picasso,
ja.
Chagall.
Chagall, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix.
Mm, det är många som ryker där.
Mm.
Sommaren 1937,
ja,
kommer vi till. Då öppnar man under pompa och ståt den tyska konstens hus i München.
Det här mäktiga, just det, de bygger ett stort konstmuseum.
Ja, och här ska man visa upp godkänd konst.
Mm.
900 verk är som har antagits av en jury utav 15 000 insända exemplar. Då har vi William Scherer, en författare som har skrivit om det tredje riket. Han var på plats i München och såg den här utställningen.
Okay.
Och han har ju då konstaterat att, citat, det var det värsta skräp som författaren till denna bok någonsin har sett i något land.
Ja.
Och Hitler var ju inte heller helt eldologe faktiskt, utan han undrade hur juryn hade resonerat i en del fall och var väldigt upprörd och gick runt och svor kanske inte gjorde, men spotta och hade sig, ja, ni fattar, spotta och sådär. Han gillade inte det, han tyckte att det skulle refuseras en del av det.
Det var 9 stycken konstkritiker som hade valt ut de här pjäserna och Hitler var inte alls nöjd, så han satte sin personliga fotograf på det istället. Nu har du ensam rätt. Välj fina grejer.
Han sparkade till med hål i en del av talarna för att han tyckte de var så bedövliga.
Ja, rasande var han.
Ja, för han tar ju det här på väldigt så allvar då.
Mm.
18 juli 1937 i samband med den här utställningen så håller han ett tal där han slår fast grundlinjerna, kan man säga, för den tyska konsten.
Mm.
Och så säger han, konstverk som inte kan förstås utan som behöver en upplåst bruksanvisning som bevis för sitt existensberättigande och som finner vägen till neurotiker som är mottagliga för sådana enfaldiga eller fräcka dumheter kommer inte längre att öppet kunna nå fram till det tyska folket. Ingen får hysa några illusioner om den saken. Nationalsocialismen har tagit på sig uppgiften att rensa det tyska riket och vårt folk från alla dessa påverkningar som hotar dess tillvaro och natur. Öppnandet av denna utställning betecknar slutet på konstnärligt vanvett och därmed på vårt folks konstnärliga nedsmittelse.
Just det, ord och inga visar.
För att visa upp motsatsen till det här, för det måste man göra för att ha någonting att förhålla sig till,
ja.
Då gör man vad då?
Ja, man samlar alla på en utställning. Och det är ju den utställningen som heter Entarte till konst. Det är ju därifrån det begreppet kommer, den urspårade konsten. Att man ska gå och titta på de här tavlorna och helt enkelt förfasas över dem. Det är väl så enkelt.
Det här var ju, hade man gjort i skymundan lite grann då, en fallfärdig lokal som man var tvungen att klättra upp för en trång trappa för att komma till.
Ja.
På någon bakgata där. Och då var ju Scherer och kollade på det här också. Och han säger att den dagen han var där, då var det proppfullt med besökare. Och så säger han att en lång kör vinglade sig ner för den knakande trappan och ut på gatan.
Ja.
Och det här blev väldigt populärt. Det var ju massor med folk som gick och kollade på det där. Det blev nästan lite pinsamt för Goebbels till slut.
Jaha, han var inte beredd på det där.
Nej, men alltså det här är ju jättedålig konst,
ja,
tycker ju nazisterna.
Ja, det är ju ett varnande exempel.
Och så springer folk och vill se det där i sån omfattning. Ja. De borde ju se på det som är tyska konstens hus istället.
Ja, där har vi valt ut. Det är intressant, de här bilderna som väljs ut också. För det är ju nazistisk konst. Antingen så är det vackra miljölandskap eller dramatiska miljölandskap, eller så är det vackra människor, väldigt stiliserade människor, mycket statyer också, vackra muskulösa människor, men det är ju ganska tråkig konst. Och då är det mer spännande att gå på något som är urspårat och förbjudet, gå och titta på det.
Ja, personligen så är jag ganska mycket för, jag gillar ju 1800-talets nationalromantiska målningar, det måste jag ju säga. De är ju pampiga alltså.
Ja.
Det tycker jag ju.
Ja.
Men det är ju jag det.
Ja, absolut.
Och en del kom, som inte kom med på den här listan över Entartete kunst, eller en del, jag har ett exempel, det är väldigt, det är ganska underhållande. Béla Bartók, den här ungerske tonsättaren.
Mm.
Han skrev ju ett argt och upprört brev till Goebbels. Varför är inte jag med? Jag vill också bli bandlyst. För det var liksom något kvitto på att man inte dög i nazisternas ögon. Det här fick ju han lite bekymmer med förstås sen. Men ändå.
Ja, just det. Det är som den här debatten kring de snuskiga och hemska texterna i hårdrock och rapmusik på 80-talet. Att helt plötsligt så ville man ha det här klistermärket Parental Advisory, för då sålde man bättre.
Mm-hmm. Ja, just.
Så att det kan finnas ett sånt intresse där också. Allt det här sker ju samtidigt som ganska obehagliga saker händer i Tyskland. Att läkare börjar bruka eutanasi.
Eutanasi.
De dödar människor, ja. Helt enkelt, på rätt godtyckliga grunder. Att du är jude eller du är klassad som idiot. Eller liknande. 1935 har vi Nürnberglagen också. Man börjar skydda det tyska blodet. Så att man identifierar den här konsten som urspårad. Och att den måste skäras av samhällskroppen. Samtidigt som man börjar identifiera människor och grupper som sjuka. Som måste skäras av samhällskroppen. Där finns ju någonting mörkt och obehagligt.
Mm. Vad har du nu?
Jag tänkte bara säga det här då. Så oavsett vilket, när jag reagerade ju på det då, när jag läste Dagens Nyheter, det var någon vecka sedan, 27 oktober, då var det en motion från Sverigedemokraterna om att strypa statsbidrag till destruktiv kultur, till exempel arg rap från förorten. Och då skriver Kristina Lundqvist så här: det kan låta som överord, men när Jimmy Åkesson skriver om elitens smak för tjeckisk operett, och att, och det här är citat då från Jimmy Åkesson, kulturradikalens strypgrepp om vår nation måste brytas upp, verkar han i rakt nedstigande led från de rörelser som för snart 100 år sedan tog upp kampen mot den kosmopolitiska modernismens Entartete Kunst. Utsikterna för en sverigedemokratisk kulturpolitik kan bli verklighet 2016 borde för övrigt kunna fungera som ett varnande finger för andra, hej Miljöpartiet, som inte kan hålla de politiserande tassarna borta från kulturområdet. Och jag håller ju verkligen med om att i mycket, mycket stor utsträckning ska staten hålla fingrarna borta från konsten och från kulturen. Och jag tycker det är uppfriskande att det finns en sån debatt i Sverige nu. Det har ju varit det här svenska museer, vad är det som styr, vad som ska visas där, och det har ju med den debatten att göra också. Men jag är inte helt säker på att den här jämförelsen med urspårad konst, att den är brukbar i Sverige 2016. För att citera Peter Englund: att dra paralleller till nazismen har blivit något av ett retoriskt knep. Mm. Som sådant är det både snärtigt och tacksamt. Men där det vandrar in brukar både nyanser och tankeskärpa vandra ut. Och när jag läser sådana här nyheter så kan jag lite grann tänka att det i lika stor utsträckning är konservativ moralpanik. Någonting man inte gillar, rap från förorten, tilltalar ungdomar. Moralpanik, vi måste göra någonting. Och det kan vara superskadligt, men det måste inte nödvändigtvis verka i samma ådra som nazisternas urspårade konst.
Nej.
Så att, jag vet inte, jag tycker att...
Nej, moralpanik har vi varit inne på förr.
Mm.
Och det drabbas ju en del verksamheter av ibland.
Sannoliken. Så jag tycker att man kan fundera kring det där begreppet.
Tidningarna, apropå tidningar. Goebbels hade ju varje morgon ett möte med dagstidningarnas redaktörer på propagandadepartementet.
Mm.
Så att man väl odde kaffe och åt bullar och pratade om vad man skulle skriva och inte skriva den här dagen.
Ja.
Alla mindre lokaltidningar fick också då förhållningsregler via telegram. Det här ska ni skriva, det här ska ni inte skriva.
Mm.
Och sådana där saker. Vad ledarna och så skulle innehålla.
Mm.
Flera tidningar blev helt enkelt eliminerade efter maktövertagandet.
Det var inte så lätt att bedriva en socialdemokratisk fri tidning i Tyskland till exempel.
Nej, det fanns en del problem med både en och andra. Mm. Framförallt var det en tidning som heter Vossische Zeitung.
Okay.
Som har grundats redan 1704 och haft Fredrik den Store som kanske inte journalist, men han var delaktig i det i alla fall.
Ja.
Den rök först. Och det berodde ju på att den, även fast det var landets ledande tidning, så hade den ägdes ju av ett judiskt förlagshus.
Mm.
Och dessutom så råkade den vara liberal. Så efter 230 års oavbruten utgivning så försvann den ju helt enkelt 1934. Sen har vi Berliner Tageblad och Frankfurter Zeitung.
Mm.
De hade ganska många både judiska delägare och medarbetare. De var tvungna att få bort. Så de fick ju avstå sitt ägande och sen fick de gå helt enkelt.
Mm.
Flera av de största och kändaste tidningarna som förut hade varit oppositionella anpassar sig ju dock ganska mycket för sin egen överlevnads skull.
Mm.
Men på samma sätt som det gällde att hålla kvar de här kulturpersonligheterna och visa upp, så fanns det ett värde i att bevara de största tidningarna också.
Ja.
Och var det inte propagandadepartementet, så var det utrikesdepartementet som tryckte på för att man skulle ha kvar internationellt erkända tidningar för att ge någon form av respektabel aura åt Nazi-Tyskland. Man kan inte lägga ner alla stora tidningar. Hur skulle det se ut?
Ja, det skulle se illa ut.
Det skulle se illa ut i omvärlden, så därför upprätthåller man dem. Och de var ju ändå en form av megafon för propagandan. Så då kunde de få vara kvar. Upplagorna sjunker ju dramatiskt ändå. Dagstidningarna var 3607 strax före maktövertagandet, och sen är de 2671 fyra år efter. Okay. Då har Schiever gjort en tolkning om det här som förmodligen är ganska sannolik. Eftersom alla tyska tidningar fick order om vad de skulle offentliggöra och hur de skulle skriva nyheterna och ledarna, blev det oundvikligt att hela landets tidningar kom att präglas av en dödande enformighet. Till och med ett folk som var så disciplinerat och så vant att lyda order tröttnade på dagstidningarna. Och det här måste man göra något åt, tyckte Goebbels. Så på något av de här mötena så han och en av hans anställda tryckte på redaktören och sa, gör tidningarna roligare, de får inte vara så enformiga. Och hans kollega där sa ju att den nuvarande likformigheten i pressen är inte ett resultat av regeringens åtgärder. Och den överensstämmer inte med regeringens vilja. Ni måste vara mer... skriv saker som folk vill läsa.
Ja.
Så nu verkar det som att det vänder lite grann här. Och då var det någon redaktör som var oförsiktig nog att ta det här på orden. Och som då i sin veckotidning Grüne Post riktar kritik, förstår du, mot propagandadepartementet. Och säger att de är för stränga och byråkratiskt pedantiska. Vilket leder till den här tråkigheten.
Det var tråkigt att höra.
Skulle han inte ha gjort. För då dras ju tidningen ganska snabbt in och han blir skickad till koncentrationsläger.
Oj, oj.
Så att det blir ett problem alltså, när man dels säger åt folk, det här ska ni skriva, det här ska ni inte skriva, och sen säger man, skriv vad ni vill. Det är liksom väldigt motsägelsefulla budskap.
Det är nästan som att det finns en inbyggd motsättning som inte går att överbrygga.
Så skulle man kunna tolka det
hela. I hela det där. Jag tänker att det är svårt när man från sånt, från staten går in och säger, skriv det här, och så sen förväntar man att folk ska läsa det. Det gick ju inte så bra för Ludvig den 16:e i det gamla Frankrike när han skulle bestämma vad som skulle den kungliga tidningen.
Ja, det pratade vi om i ett avsnitt för några veckor sedan.
Folk var inte intresserade.
Det var samma sak med filmindustrin.
Mm.
Man drar radion lite snabbt först, så kan man ju säga att radion var ju redan monopoliserad. Det var den i alla europeiska länder, så den tog ju nazisterna över rakt av. 1933, automatiskt liksom. Och det blir ju Goebbels verkliga ideologiska megafon.
Ja.
Men filmindustrin var ju privatägd. Så det var lite mer problematiskt, men samtidigt så kunde man ändå kontrollera, precis som dagspressen, via propagandadepartementet och filmkammaren. Allt som producerades kontrollerade man ändå i minsta detalj. Och de här filmerna blev inte mycket roligare än de här tidningarna var. Så i mitten av 30-talet så var det så vanligt att tyska filmer visslades ut av biobesökarna som var där. Så att inrikesministern, som hette Frick, han gick ut med en varning där han sa att nu är det så att en del av biobesökarna här uppträdde på ett förrädiskt sätt. Som håller på och visslar mot de här godkända filmerna.
För annars tänker jag...
Fick inte han sitta lugn och se där inte?
Nej. Annars tänker jag att de tar ju dit Sara Leander och hon får göra massa bejublade roller. Att i min uppfattning, min fördom om hur nazistiska filmer... Jag har alltid tänkt att den var populär, den nazistiska filmen.
Ja, det var i mitten på 30-talet. Den var verkar inte ha varit särskilt populär.
Nej.
Sen finns det ju inte. Förstås undantag. Som alltid.
Mm.
Men det var ett rejält uppsving för... den utländska film som Goebbels ändå tillät. Där var köerna långa och det var ju i vanliga fall då amerikanska Hollywood B-filmer som lockade mycket mer intresse tydligen.
Ja, det är typiskt.
Det var väl inte riktigt vad man hade tänkt sig heller.
Nej, ett otacksamt jobb att vara propagandaminister. Det hör jag det.
Men det är klart, Leni Riefenstahl gjorde ju en del pampiga mästerverk och sådär. Så att det är inte så att vi pratar om all film här.
Nej. Glömde säga det i början. En av de grejerna som jag har förberett inför avsnittet är att jag har sett Peter Coens film Undergångens arkitektur som handlar mycket om det här. Men vad ska vi prata om nu?
Ja, om vi kommer ihåg den här scenen med facklarna och bålet där Goebbels också deltog. Där står han ju då i ljuset från de här flammorna som äter upp de förkastliga litterära bladen.
Ja.
Då håller han ett tal till studenterna där han säger: det tyska folkets själ kan återfinna uttryck. Dessa lågor symboliserar inte bara slutet på en gammal epok. Det lyser också upp nya. Och då är frågan: vad är det för ny epok som ska komma här? Och för att förstå det så måste man istället backa till en mycket mer gammal epok.
Ja. Hur gick det till förr?
Ja, och här finns ju många spännande paralleller förstås. Massmötena till exempel, om vi tänker på hela nazistiska Tyskland, hela den kultur så att säga, eller sättet som nazismen agerar på.
Vi har inte sagt vad det är för epok man blickar tillbaka på.
Ja, det är antiken, men det där kommer till, ja. Förstår du väl?
Mm, okej. Okay.
Du får lita lite på min pedagogiska trappa som jag har här.
Jag trodde du bara hade glömt det. Nej. Det var fortsatt, jag vill gå upp för trappan tillsammans med dig.
Bra. Massmötena, det är hundratusentals entusiastiska människor trängs på samma yta här. Mm. Det symboliserar ju det tyska folket som en enda stor kropp i en slags symbios.
Ja, just det.
Och det är vanligt att de här partimedlemmarna på mötena, de står ju där i snörjata fyrkanter och så har de sådana här stångar som de håller i som kröns av faner och med svastikan och en örn i toppen där.
Mm.
Det är ju som sådana här regimentets symboler som romarrikets legioner hade.
Just det.
Väldigt likt. Och Hitler hade själv utformat dem där efter det som förebild då. Allting andas ju egentligen antika maktsymboler och utstrålar en auktoritet som är inspirerad från Rom. Det är uniformerna, paraderna, marmorstatyerna, allt är ju av såna här antika ideal.
Ja, verkligen. Det är superpåtagligt. Alltså i Hitlers egna konstsamlingar så finns det ju ofta romantiserade bilder av antika motiv och han... ska ju ha sagt så här, en av Hitlers stora stoltheter är ju när tyskarna lyckas inhandla den bästa rekonstruktionen av den här antika diskutkastaren.
Mm.
Och då säger ju Hitler: man må inse hur härliga människan i sin kroppsliga skönhet en gång var. Och att vi endast får tala om framsteg om vi inte bara uppnår denna skönhet utan också överträffa den. Och man må här finna en måttstock för de uppgifter vi i vår tid står inför.
Mm.
Alltså det är... antiken, det är någonting riktigt bra.
That's the shit.
Ja, precis.
Och den olympiska hälsningen som fascisterna i Italien har tagit och gjort till sin, den tar ju nazisterna självklart också efter och gör till sin.
Ja. Yeah.
Och den romerska symbolen för maktutövning som är då spöknippet.
Mm.
Det är alltså en knippespön med en yxa i, så kallade fasces.
Mm.
Och fascisterna har ju tagit hela sitt namn ifrån den. Och har den som symbol också. Det var ju de här konsulerna som var valda i Rom.
Mm.
De hade ju en samling livvakter, så kallade liktorer, som gick runt med de här spöknipporna och slog på folk med som tecken på att de får göra vad de vill om konsulen gör order om det.
Ja. fascistsymbolen är ju, alltså den representerar ju makt i största allmänhet. Den finns ju på vissa av de svenska polisemblemen.
Precis.
Och den finns ju även i vissa Washington-statyn.
Abraham Lincoln, ja.
Ja, Abraham Lincoln menar jag.
Sitter ju med händerna vilande på två fascis.
Ja.
Frankrike har det som statsvapen också.
Mm.
Och Gustav Vasa, alltså Vasaskärven är ju också ett spöknippe.
Ja.
Så det är ju en symbol för maktutövning i hela den västerländska världen. Det är, så är det ju. Så, men nazisterna tycker ju om det här extra mycket. Ja. Och fascisterna. När tyskarna ger över Grekland och Aten 1941 så förbjuder ju Hitler kategoriskt bombningar av stan.
Mm.
Han säger till Josef Goebbels att det här är hans inspirationskälla. Hans hjärta tillhör Aten och Rom och det får inte bombas. Han såg ju antiken som modell för samhället som han skulle bygga överhuvudtaget.
Mm.
Precis som vi nämnde, Colladrienzo på 1300-talet hade blickat bakåt på antiken på sin tid.
Precis.
Avsnitt 118 när vi pratade om honom förut.
Just det, gå in och lyssna på det.
Och det är ju logiskt då att det är just den operan med Wagner som Hitler ser på när han får de här.
Det är där allt börjar.
Det är där allt börjar.
Det jag tycker är intressant att Hitler ger den här orden om att lämna Aten i fred. För det betyder ju att till och med Hitler är bättre på att ta det lite lugnt när vi närmar oss Aten än vad svenska officeren Wilhelm Otto Königsmark var när han 1687 tog det något förivrade beslutet att bomba Parthenon.
Ja, det var lite förivrat skulle man kunna säga.
Det var så här i efterhand så är det någonting.
Man hade inte riktigt samma syn på vad som var värdefullt och så på 1600-talet.
Nej.
Uppenbarligen. Sparta.
Mm.
Inte helt otippat också en moralisk förebild med sin krigiska inställning.
Mm.
Sparta, sa Hitler, är den mest rasrena staten i historien. Och om vi kan skapa en symbios av Sparta, Aten och Rom så kommer vår stat aldrig att gå under.
Undrar vad det är han såg i Aten som tilltalade honom?
Ja, men exempelvis Parthenon, de här kolonnerna och byggnaderna misstänker jag.
Just det, de byggde väldigt vackra grejer.
Ja, det är ju verkligen därifrån den antika arkitekturen kommer ifrån.
Ja, sannoliken.
Kriget mot Sovjetunionen som kommer sen då, 1941, påminner ju i sin stil ganska mycket om antik krigföring.
Ja, i tysk propagandafilm så kallas ryssarna barbarer, vilket vi känner igen som en antik glosa.
Alltså man lägger ju städer i glödande aska och förslavar miljoner människor.
Mm.
Och det har ju sagts att Operation Barbarossa var ett krig med hypermoderna krigsmaterial. Men med antika krigsmål. Och då tänker vi till exempel Puniska krigen.
Ja.
Där romarna utrotar hela Kartago till slut.
Mm. Det är ett civilisatoriskt krig på det sättet. Mm. Och dessutom har det en antik touch i att man behöver krigsfångar som ska jobba för en.
Mm.
Så det har ganska starka sådana känslor också. Och Hitler säger ju det om Leningrad, att här krävs antika metoder. Och då menar han att Leningrad ska jämnas med marken.
Moskva också.
Ja, just det. Det ska bli en stor damm över Moskva bara.
Ska raderas ur historiens minne överhuvudtaget.
Mm.
För att bara skjuta in då att romarna var visserligen extremt tuffa att göra med. Men det var inte så att de gick i krig med målet att utrota och jämna allting med marken. Det var just i de här krigen med Kartago där det blev lite för personligt. Och det kanske man kan jämföra med Hitlers krig med Sovjet då. Det var ju en ideologisk strid tyckte han. Och det var inte på samma sätt med Frankrike till exempel. När Stalingrad-katastrofen kommer så spelar ju Hitler på den här berättelsen helt enkelt om de 300 spartanerna vid Thermopylae.
Just det.
Och tycker ju att det här ska väl bli vårt Thermopylae. Och när fältmarskalk Paulus då kapitulerar med 90 000 tyskar och går i fångenskap så strider det helt mot vad Leonidas och spartanerna gjorde mot perserna. De stod upp till sista kotte.
Ja.
Och han var ju oerhört upprörd över det här. Han kände sig ju lurad och rånad på sitt Thermopylae i princip. Ska vi prata lite arkitektur då?
Ja, för det är ju en viktig hörnsten i allt
1940
det här.
Så rullar Hitler in i Paris på morgonen.
Mm.
Väldigt tidigt på morgonen, gatorna är helt folktomma. Det första han gör, vad kan det vara?
Han är på operan.
Han ska till operan givetvis. Ja. Och han har ju suttit då och studerat ritningar för Europas alla operahus. Hobby han hade.
Som man gör.
Som man gör. Om man är väldigt intresserad av något så kanske man gör så förstås.
På den detaljnivån att när han går runt där, för han har ju med sig flera kända tyska konstnärer och liknande. Och han till och med märker att här saknas ett rum.
Här skulle det ju vara ett rum.
Ja, och då är det något så här förrum som har tagits bort vid en renovering.
Mm, och han har aldrig varit där inne innan. Han har inte varit i Paris uttaget innan. Men nu får han en 3 timmars sightseeing. Och efter det så är det dags att åka till flygplatsen och åka hem igen.
Ja, jag älskar bilderna från Hitler när han är i Paris. Den här bilen som är filmat och han står och tittar och man märker att han tar in omgivningen.
Mm. Albert Speer, som då är arkitekten som hänger med Hitler. Det är ju nazistpartiets arkitekt kan man säga,
ja.
Helt enkelt. Han vänder sig till honom i bilen och säger: det har varit en livsdröm för mig att få se Paris. Är det inte vackert? Jag har ofta övervägt om det borde förstöras.
Mm.
Men när vi är färdiga med Berlin så kommer Paris bara vara en skugga. Så varför förstöra det?
Precis. När han sett det med egna ögon så inser han att Paris är inget hot mot det Berlin som vi ska skapa.
Och då undrar man ju, hur hade man tänkt sig Berlin? Ja. Och det ska vi komma in på snart, men du kanske har något annat innan.
Tyskland före det nazistiska maktövertagandet är ju världens arkitektoniska centralpunkt. Det är ju här Bauhausskolan som faktiskt håller på att förändra världen finns. Den här pedagogiken och arkitekturen som utgår från form och funktion och som utbildar mästare på riktigt. Och som har blivit mångt mycket mer inflytelserik med den funktionella designen än vad någon av de nazistiska arkitekterna någonsin blev. Men som med konstnärerna, som med författarna. 1933 så tvingas de ju stänga sina lokaler. De plomberar och drar till Chicago istället och startar upp där. Det finns ju någon sorts ironisk twist i det här att man har världens bästa arkitekter. Och det första man gör är att man sparkar ut dem. Därför att deras ideal är inte det nazistiska idealet. Och istället, Albert Speer var ju begåvad och han ska vi komma in på nu. Men någonting som präglar arkitektur i totalitära stater är annars att den är ofta ganska dåligt utförd. Både estetiskt och funktionellt. Därför att det blir en massa ja-sägare eller ideologiskt renläriga som kommer upp till de här inflytelserika positionerna snarare än de sanna visionärerna. Och nu ska vi prata om Speer, och det här blir ju jobbigt för mig, för jag blandar ju alltid ihop honom med Eichmann, Albert Eichmann.
Men det är en helt annan person där.
Ja,
det man säga.
Jag tror jag har fått det förklarat för mig någon gång att Eichmann var förintelsens arkitekt.
Ja.
Och då har det blivit något så här felslut i mitt huvud. Just det, han var arkitekten. Och så på sätt har Speer och Eichmann bytt, det är, hela är supersnurrigt.
Ja, men nu har du koll nu då?
Ja, jag tror det.
Väldigt snabbt så här, först bara måla upp hur de hade tänkt sig hela. 4 flygplatser, gigantiska monumentala palats, vackra ministerier, en triumfbåge på 117 meters höjd som enligt uppgift ska vara 49 gånger större än den i Paris.
Som Hitler hade skissat redan som 25-åring att han drömt fram den här triumfbågen.
Och Berlin, som inte ska heta Berlin utan den ska heta Germania, kommer att ha åtminstone 10 miljoner invånare. Det här är paketerat då ungefär hur man har tänkt. För Hitler är ju, han är ju förälskad i barocken sen Wien-tiden.
Mm.
Och det ska vara monumentalt och det ska vara kolonner och det ska vara massivt och stort, helt enkelt. Så han är ju inne på barockkonst helt enkelt.
Verkligen, och inte bara det utan som när vi pratade nyss om antiken. Han är ju inne på det här också att det ska finnas ett ruinvärde eller en ruinkvalitet, att om 1000 år när det här riket har fallit, då ska arkitekter som gräver i marken, det är arkeologer ska gräva fram det här, och det ska vara som när man hittar gamla romerska grejer, att det bara wow, vad mäktigt det här är.
Just det. I juni 1936 så hade han träffat Speer och lämnat över några teckningar som han hade gjort då för 10 år sedan. Mm. Det var de här du pratade om. Där han hade ritat den här triumfbågen och kupolen. För det är en enorm kupolhall också som han vill ska byggas.
Ja.
Han tänker sig att det ska vara en 5 kilometer lång paradgata med de här två byggnaderna i varsin ände. Som en slags kaxig storebror till Champs-Élysées i Paris då. Den ska vara 20 meter bredare och sådär. Det är ju svindlande proportioner på den här kupolhallen. Det är alltså 180 000 människor som ska kunna rymmas där i.
Just det. Peterskyrkan gånger 17 är ju av någon anledning ett vanligt mått när man ska berätta hur stort det folkshalle skulle bli.
Ja. Speer då, som är 31 år för övrigt 1936.
Mm.
Han hade ju tidigare varit då arbetslös arkitekt. Och hade gått med i partiet när han hade sett Hitler hålla ett tal och blev helt tillsett över det här enligt uppgift. Han åkte ut i skogen med sin bil och bara satt och tänkte och tänkte, och det här var helt enastående, tyckte han. Han hade ju stigit i graderna genom att han byggde bostäder åt partipamparna.
Mm.
I efterhand så framstod ju Speer som en av de mer förnuftiga nazistledarna, vilket inte säger jättemycket. Men det hindrar ju inte att han också lät använda slavarbetare i sina projekt och sådana saker. Att han ses som ganska rakryggad är ändå att han nekar ju till den här brända jordens taktik som Hitler fick för sig i slutet av kriget. När Hitler ville bränna ner hela Tyskland.
Mm.
Och tyckte att allt skulle rivas och nu var det ändå slut. Det här motarbetar ju Speer aktivt. Vilket han också då personligen säger till Hitler i slutet av kriget.
Han hade blivit en del av regeringen i slutet av kriget. Och Albert Speer kommer ju under Nürnberg-rättegångarna också inta en annan roll. Han kommer ju inte neka till alla brott, utan han kommer erkänna: ja, jag använde slavarbete, jag gjorde det och det. Däremot nekar han till kunskap eller kännedom om förintelsen, vilket är hyfsat belagt att han nog ändå kände till. Men han får ett 20-årigt straff efter Nürnberg-rättegångarna och kommer alltså leva sina sista 20 år i livet som en fri man och skriva ganska mycket om nazismen från ett insiderperspektiv.
Ja, när ska Germania vara klart?
Ja, det är lite olika uppgifter på det, men det ska gå ganska snabbt. Alltså efter alla andra krigsmål är uppnådda, någon gång under 50-talet ska väl Germania stå såklart. Mm. Och det är jättemycket pengar, 130 miljoner riksmark som går in årligen i det. Sen är inte det nog på långa, långa vägar. Men det är mycket pengar och det är mycket stål och mycket betong och mycket marmor som går åt till det här. Och det är som, vad behöver man för att bedriva krig? Nästan precis samma sak. Alltså det är också en sån här inbyggd motsättning att Berlin ska bli Germania samtidigt som den här enorma krigsansträngningen ska ske.
Det
funkar inte.
Det gick ju inte riktigt ihop att föra ett världskrig samtidigt som man skulle göra det här.
Nej.
Det kan man väl ganska enkelt slå fast. Men innan världskriget ens börjar så sitter ju Speer där med de där anteckningarna eller teckningarna som han har fått av Hitler och ska försöka lista ut hur jag gör någonting vettigt av det här. Han hade inte en aning om hur stora byggnaderna skulle vara som Hitler hade tänkt sig. Vad han gör då är att förstå de här teckningarna för att försöka mäta hur små är de här människorna som Hitler har ritat. Okay. Och sen så mäter han då i förhållande till byggnaderna, borde han kunna räkna ut hur stor han ska vara. För att springa och fråga Hitler igen, hur menar du det här? Det kanske man inte riktigt hade lust att göra.
Han hade andra saker för sig.
Ja, fast han sa ju i och för sig, just det här, när det handlar om sådana här saker, så han att det har han alltid tid för. Men det är ändå lite pinsamt att bara, hur menar du med det här? Så där fick han ju försöka tolka då. Men Speer, som har lite koll på grejen, han tyckte ju då att det var ju helt orimligt att försöka plöja fram en 5 kilometer lång och 120 meter bred paradgata som inte ingår i den övergripande stadsplanen. Den måste ju fylla en funktion också. Så hans motförslag är ju att man ska göra 2 större axlar genom hela stan. En norr-sydlig riktning, en öst-västlig. Och så skulle de korsa varandra i centrum och där skulle den här kupolhallen placeras. Och när Hitler får se det här så tycker han ändå att ja, men det här, det verkar bra det här, och föreslår i förbifarten också att en kolossal staty av honom själv ska placeras i entrén till den här kupolhallen och sådana där saker.
Ja.
Det tänker jag är en mer atletisk form av storebror till Gustav Vasa statyn i Nordiska museet.
Ja, det var jag tittade på i veckan.
Tror han hade tänkt sig.
Ja, just det. Ja, han ser ju väldigt pösig ut, Gustav Vasa. Han sitter bara där på sin stol.
I varje enda av de här axlarna skulle flygplatserna ligga också. Och runt hela stan så skulle en stor motorväg gå med tillfartsvägar som någon slags ekrar in i ett hjul.
Jo, precis. Det påminner ju om ett hjul. Den här Gråsehallen, eller Folkshallen då, den var ju så stora att Speer var ju lite orolig för om det skulle bildas moln inne i den. Att det skulle börja regna i den.
Mm-hmm.
Så att det var alltså sådana, det fanns ju ingenting liknande.
Nej.
Den storleken som man var inne på, helt ny mark, och det här byggdes ju inte heller, ska vi Nej. Poängtera.
Andra, det här var ju väldigt hemligt då, ska vi komma ihåg, men ändå var det någon tjänsteman som fick reda på det här och som väldigt oroligt påpekade att det här skulle ju fiender kunna ha som riktmärke och sådär. Det blir ju inte bra.
Nej.
Men Hitler menar ju på att det är ingen fara. Hermann Göring, då Luftwaffes, flygvapnets chef, han har ju lovat dyrt och heligt att inget fientligt flyg någonsin kommer komma in över Tyskland.
Ja.
Så det här ska vi genomföra. Och det är ju, det finns ju scener det Untergang när Hitler sitter och spanar på de här modellerna, den filmen. Och så var vi ju ganska ofta också. Han tog ju varenda ledig stund han hade och kunna kolla på de här modellerna som var uppbyggda. Och så sjönk han ner till bordskanten och så tittade han i marknivå hur det skulle se ut och levde sig in i känslan i det där.
Ja.
Och då har ju Speer skrivit: då frossade han i ministerier, tyska storföretags förvaltningsbyggnader, den nya operan, lyxhotellen och nöjesplatsen. Och jag frossade gärna med.
Det var ett riktigt frosseri där, ja, de emellan. Göring hade ju inte lyckats hålla sitt löfte heller. Det kommer ju vistas rätt många fientliga flygplan på tyskt territorium.
Mm.
Och när bomber började falla över Berlin, Hitlers inställning till det, han sa ju att när vi ska bygga Germania så måste ändå stora delar av Berlin rivas. Så han hade ju räknat med att 54 000 byggnader ändå skulle vara tvungna att försvinna för att ge plats åt de här allt nytt som skulle komma. Så från början så höll man uppe den fasaden. Det här, vi får närmast hjälp med det vi ändå skulle göra.
Ja, just det. Och vad de skulle göra var ju att riva en massa grejer. Det var därför det var hemligt så mycket. För man tänkte att folk kanske inte kommer uppskatta att vi ska riva 50 000 lägenheter i centrala stan för det här projektet. Och borgmästaren i Berlin hade protesterat mot det här också. Så man var tvungen att sparka. Så man kunde få fortsätta i lugn och ro med de här planerna.
Ja.
1939 då så påbörjas ändå det här arbetet. Massor med arbetare kommer in i Berlin och man börjar riva hus. Och de som förflyttas från sina bostäder får ju då ta över utkörda judars bostäder istället. Och Speer åkte ju entusiastiskt omkring i både Norge och Sverige och beställde granit. 1941 så gjordes ett avtal med svenska stenbrottsindustrin om 10 miljoner kubikmeter granit. För här behövs det granit.
Mm.
Och han hade räknat ut att det skulle behövas 450 miljoner stenar per år fram till 1950. Det här levereras inte särskilt mycket av, eftersom tyskarna har ju annat att tänka på.
Mm.
Om man säger så vid den här tiden. Men man fortsatte betala. Och så la in pengar till Sverige för det här. Men graniten lades på lager och så skulle den skickas när tyskarna hade vunnit kriget, var tanken. Vilket de alltså inte gjorde. Och därmed så hade man ju ganska stora lager Hitlergranit, som man kallar det, kvar i Sverige. De här granitblocken köptes ju sen upp av stenhuggerier och så blev det ganska stor utsträckning gravstenar. Och jag vet inte, men min morfar och hans bröder var ju stenhuggare och hade en egen stenhuggerifirma. Det är inte omöjligt att de har köpt sån sten och för de höll ju på mycket med granit också.
Ja, nej, på min farfars sida så var de ju också stenhuggare. Så att det kan vara Hitler-granit. Någonting intressant överhuvudtaget med det här är ju det anakronistiska i Hitlers tänkande också. För många av de antika byggnaderna som man uppskattar det allra mest, de var inte byggda av marmor. De var inte byggda av sten, de var ju byggda av betong. Men det ansågs för fult. också. Det är en sån här romantiserad bilden av antiken. Snarare än antiken i sig självt.
Mm.
Om vi ska avrunda hela det här blocket då, så får man väl säga att jag tror att det är viktigt att prata om de här delarna av den nazistiska ideologin. För den nazistiska ideologin, den är inte bara... Det är inte lätt att beskriva den bara med politiska termer. Alltså den har ju mål som är estetiska, som är förskönade. Som, det här hjälper till att förstå vad nazismen var och vad Hitler och partiet försökte uppnå.
Hela tanken är ju skönhet.
Mm.
Och när det kommer till människor så handlar det också om skönhet.
Yeah.
Och att man tar bort det som inte betraktas som skönt är ju det är där man gör också, fast när det gäller människor då, precis som man har gjort inom konsten.
Ja.
Ja, det kanske är en förenkling som blir värre än Herman Lindqvist, men det är... Men det finns i alla fall kopplingar. Skål!
Okej, det är dags för historiska hatten.
Ja.
Vi har blivit så dåliga på att komma ihåg att dra namnen i föregående podd. Men vi ska skärpa oss. Vi lovar bättring. Vi ska ta Buffalo Bill.
Ja, William Cody.
Just det, den klassiska vilda västern-ikonen. Jag är försvarsadvokat. Du är åklagare. Vi har satt 2 minuter var på schackklockan.
Får jag bara säga innan här då, att som det ser ut nu, och det kommer ju antagligen bli så vinner ju du.
En marginell seger, nästan målfoto.
Nej, 80 röster på dig, 40 på mig.
Har du räknat?
Ja, det är klart jag har räknat med stor sorg i hjärtat. Jag tycker ju inte att det här var jättekul att sitta och räkna. Men så är det.
Du kunde ha sagt till mig, det var 3 röster som skilde. Jaha, var det så jämnt?
Nej, jag insåg jag ganska snabbt att det här går åt fel håll. Men... Så är det. Du vann på dina osakliga inlägg om Marconi som inte har ett dugg med den åtalade att göra och sådana där saker. Så det är bara gratulera. 3-2 till dig.
Vi pratade om drottning Victoria-hatten som vi la ut på Facebook.
Ja,
gå in och titta på den om ni inte har gjort det. Jag berättade att hon var 1,49 lång. Och jag har fått,
också helt ovillkommande.
Jag har fått veta sedan dess att det är under gränsen för att vara kortväxt.
Mm-hmm.
Jag var superimpad av den faktan. Det landade inte lika bra här.
Nej, jag fick ju skit för att jag var osaklig. Så då förstår jag inte varför du ska få höjningar för sånt där. Okej, men vi kör. Vem behöver vi göra till att börja med?
Buffalo Bill, eller som du sa, William Frederick Cody. Han är en av tidernas främsta prickskyttar, jägare. Och den här kunskapen använder han dessutom i de här mycket, mycket uppskattade Vilda Västern-showerna. Han var ju den som tog Vilda Västern ut till folket. Han har underhållit tusentals människor och är därför en mycket älskad person.
Ja, det säger du. Jag säger att han symboliserar den västerländska 1800-talsmänniskans rovgivighet. Han har alltså den här överlägsna, arroganta attityden mot naturen. I ensamt majestät så sköt han ihjäl 4000 bisonoxar, så kallade buffalos, på ett halvår. Det är därför han har fått det här smeknamnet. Och hur gick det nu igen för buffalon egentligen? Jo, för hon har haft en population på 80 miljoner individer 1860-talet. Så har han bara 800 individer kvar 1894. Och Buffalo Bill får väl ändå sägas vara affischnamn för den här monstruösa utrotningen. Det var ju dessutom ett väldigt cyniskt beräknande från statens sida, eftersom man på det här sättet kunde kontrollera indianerna. Och så lät man järnvägsbolagen anställa sådana skyttar som Cody.
Absolut. Den här inställningen gentemot jakt är ju totalt oansvarig. Han är antagligen den man som dödat flest bufflar personligen. Det är tragiskt, men där ska jag säga att han är en kugge i ett maskineri. Däremot skulle jag inte beskriva Buffalo Bill, William Cody, som den typiska 1800-talsmänniskan gällande rovgirighet och liknande. Han var en förkämpe både för ursprungsbefolkningen och för kvinnornas rätt att ta del av det nya landet. Every Indian outbreak that I have ever known has resulted from broken promises and broken treaties by the government. Statens fel, indianoroligheter. Kvinnornas rätt. What we want to do is give women even more liberty than they have. Let them do any kind of work they see fit. Det är inte den typiska 1800-talsmannen.
Okej, okay, då ska jag ta upp de här 2 grejerna. Kvinnor och indianer. Han dödade sin första indian redan som 12-åring. Och samma år som Custer stupade 1876 så var Cody med i en skärmytsling med Cheyenne-indianer där han personligen dödade deras ledare Yellow Hair. Han svingar hövdingens fjärde buske i luften som en trofé efteråt. Det här förstås blåste upp efteråt i hans pjäser och till något helt annat än vad det var, men ändå han dödade den här indianerna. Dessutom så var han inte särskilt trevlig mot sin fru Louisa som han anklagade för att försöka förgifta honom hela tiden. Och i 20 år så försökte hon böna och bad om att få följa med på någon av de här turnéerna. Det gick ju aldrig. Han hade fullt med älskarinnor och när strålkastarna slogs av och han inte längre var i rampljuset så fick han leva på hennes pengar eftersom han inte hade några.
Mm. Det finns ju såklart en motsägelse, men jag skulle ändå säga där att en person kan vara på ett sätt personlig och ändå i det stora hela stå för någonting starkt utåt. Det som James Brown som var fruktansvärd mot sin fru men ändå genom att ge svarta kvinnliga artister skivkontrakt och producera dem faktiskt hjälpte många att slå igenom på mycket, mycket bred front. Alltså, det här indianerna, i slutet så sa han från, vi har gått från fiender till vänner. Han var ju kompis med Sitting Bull och hela gänget. Och han representerade den här idén att man kan begrava sina vapen, vi kan dela på det nya landet. Jag skulle ändå säga att där är en person som går från den ena punkten till den andra punkten, att han står för förändring. 3, 2, 1, tack för mig.
Mm-hmm. Då är jag som ska prata lite om de här cirkusliknande pjäserna där han drar fram och visar upp de här stolta karaktärerna som Sitting Bull och andra indianer. Det är ju bedrövligt. Skamlöst utnyttjande och kapitaliserande av ett folk som man har besegrat och utrotat nästan lika väl som de här bufflarna. Ursprungsbefolkningen visas upp i de här spektaklen ungefär som alltså, publiken ska underhållas på ett sätt som för tankarna till hur belgarna visar upp kongoleser som om det vore djurparker. Man kommer att tänka på den här serien Westworld som jag har suttit och kollat på med robotliknande människor. Där man,
tid! Liksom,
va? Ja, men
tid!
Det mörkaste hålet av människans natur! Det är skandal!
Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Se till att ni går in på Facebook-sidan och hjälper oss avgöra dispyten.
Ja, och idag är fars dag, så ät en tårta för en pappa med. För själv fick jag ju ingen tårta av dig här fast jag fyller år i veckan och jag bjöd dig på en tårta. Men det är som det är. Det är givande och inget tagande, det är bara givande. Men ha en trevlig fars dag hörni i alla fall.
Hej då.
Hej.